Korintierbrevets 8:e kapitel så har, som vi talade om förra gången, Paulus visat på att omsorgen om den svagare brodern alltid är viktigare än rätten att få utöva sin egen frihet. I kapitel 8 så gällde det om man fick äta mat av avguda offer eller inte. En del hyste samvetsbetänkligheter, fast Paulus ju menade att det inte är någon skillnad på köttet i sig självt om det har blivit offrat till avgudar tidigare på morgonen. Han kände sig fri att äta. Men, säger han i avslutningen av kapitlet, om maten bringar min svagare broder på fall eller blir till stötesten, avstår jag gärna från kött för evigt för att inte bli orsak till min broders fall. Det är en sån attityd som Kristuslikheten verkligen demonstreras. Och för att nu ge ytterligare kraft åt sin argumentation så kommer Paulus i kapitel 9 att visa på sitt eget exempel. Ja, man skulle kunna summera vad han säger egentligen ifrån vad som står i 10:e kapitlets slut. Själv försöker jag alltid rätta mig efter alla och söker inte mitt eget bästa utan det mångas, för att det ska bli räddade. Ha mig till föredöme liksom jag har Kristus till föredöme. Och så går han igenom 9:e kapitlet, och där visar han på två saker. I de första 18 verserna hur han har avstått från rättigheten att uppbära ekonomiskt understöd av församlingen och istället valt att försörja sig själv. Och i slutet av kapitlet så visar han på hur han har avstått från friheten att vara fri och oberoende av alla och istället gjort sig till allas tjänare. Allt det här för evangeliets skull. Är jag inte apostel, börjar han kapitlet, borde jag inte få leva med de rättigheter som det innebär att vara en Jesu Kristi tjänare? Och så påvisar han först bevisen för sitt sanna apostlaämbete. En del hade tydligen ifrågasatt det och kritiserat honom. Men han framför de två bärande bevisen. Jag har ju sett Herren Jesus som uppstånden. Det var det viktigaste för en apostel, att själv kunna vittna om att ha sett med egna ögon Jesus Kristus som uppstånden. På vägen till Damaskus så hade rösten sagt i synen av Jesus som han såg: jag har visat mig för dig, Paulus, för att utse dig till min tjänare och till att vittna om vad du har sett av mig. Jag ska sända ut dig till många folk och så vidare. Och genom din förkunnelse ska många komma till tro på mig. Och därför kan han gå till det andra beviset som han nämner här. Ni själva, korinter, är det verk, är en bekräftelse på mitt uppdrag som apostel. Ni är det levande beviset på att Gud har sänt mig. Att församlingen hade kunnat grundas i Korint var en bekräftelse på att Paulus hade varit ett instrument i Guds hand. Ja, det är egentligen det slutliga beviset för alla kristna. Jag menar det här att vi vinner människor för Kristus. Att vi är sysselsatta med att föra andra människor till Kristus. Realiteten i en kristen människas tro, den visar sig bäst i att hon är angelägen om att dra andra till Kristus. En levande församling är en församling som håller på att vinna människor för Kristus. Självupptagna kristna och självupptagna församlingar självdör. Gud hjälp oss att bli evangelister. Även om vi inte har gåvan, så skulle vi ha hjärtat. Jag menar gåvan att vara evangelister. Så skulle vi ha hjärtat att vilja dra människor till Kristus och presentera Kristus för människor. Ja, ni är beviset på att jag verkligen är sänd av Gud, säger Paulus. Annars skulle inte ni finnas till som församling. Ni är sigillet som bevisar äktheten i mitt apostlaämbete. Och i egenskap av Guds utsända apostel så menar han då också att han hade egentligen rätt att förvänta sig ekonomiskt understöd av bland annat församlingen i Korint, som var frukten av hans arbete. Naturligtvis, säger han i vers 3 eller 4, vi har rätt till mat och dryck, Barnabas och jag. Och vore vi gifta skulle vi också ha rätt att ta med oss vår hustru på våra resor och förvänta oss att ni också skulle understödja dem ekonomiskt. Så gör ju de andra apostlarna som tydligen var gifta och förde med sig sina hustru på sina resor. Och Jesu bröder, eller halvbröder, de som hade fötts efter honom av Josef och Maria. Och till och med Petrus begagnar sig ju av den rättigheten, säger Paulus. Andra kristna arbetare gör det. Även sådana som inte var apostlar understöddes av församlingarna. Det är en gudomlig princip och som har många analogier i det vanliga livet. Och så har han ju här visat, som vi har läst, på soldaten som tar värvning. Han räknar naturligtvis med att få sin lön genom den värvningen. Vingårdsmannen som planterar vinträden räknar naturligtvis med att själv få nytta av avkastningen. Och herden som vallar sin jord räknar naturligtvis med att kunna livnära sig på jordens avkastning. Ja, till och med skriften stöder den här principen. För det står i Mose lag, bind inte ihop munnen på oxen som tröskar. Oxen som trampar omkring där på tröskplatsen dag ut och dag in. Han har rätt att äta av säden som han tröskar. Bind inte ihop munnen på oxen och försök att förhindra honom det. Likaså är det med människan, menar Paulus. Och speciellt nu den kristne arbetaren. Den som arbetar, den som plöjer och den som tröskar måste göra det med hopp om att få lön för sin möda. Den kristne arbetaren har rätt att förvänta sig ekonomiskt stöd som ett resultat av sitt arbete. Vers 11. Om vi nu har sått vårt andliga utsäde hos er, är det då för mycket om ni ger oss något materiellt som avkastning? Nej, naturligtvis inte. Och i Galaterbrevet 6 kapitel så skriver han, den som får vägledning i ordet, han låter den som undervisar honom få del med sig i allt likamligt gott. Vi är skyldiga att låta dem som bringar oss andlig näring och andlig föda, vi är skyldiga att dela med oss till dem av vårt likamliga goda. Det är en mycket biblisk princip. Till och med prästerna i Gamla testamentet, ja, till och med prästerna i Korint, i hedna templen, levde på den principen. När man förde ett offerdjur till templet där i Korint så delades det ju i tre delar. Och prästen hade rättighet att få en tredjedel för sitt uppehälle. Den andra, en tredjedel offrades och en tredjedel gick tillbaka till offraren själv. Och i Gamla testamentet var det ju en given princip att prästerna och leviterna skulle leva av det som gavs från folket, först och främst i form av tionde. Men det stannade ju aldrig vid tionde. Det var minimum. Sedan kom ju alla offer också under årets gång. Och alla offerdjur som bringades och alla andra offer, syndoffer, tackoffer, spisoffer, brännoffer. Av de offren skulle alltid någonting också tillfalla prästen, för att han skulle kunna klara sin försörjning. Och det gäller även i Nya testamentets tid, menar Paulus. Det har Herren själv förordnat, vers 14. Herren har också bestämt att det som förkunnar evangeliet ska få sitt uppehälle av evangeliet. Så när han skickade ut de här 70 lärjungarna, två och två, så sa han till dem bland annat att de skulle stanna i det hus där de blev mottagna och äta och dricka vad som bjöds dem där. För arbetaren, sa han, är värd sin lön. En given princip alltså. Andra lärare och andra förkunnare hade också utnyttjat den här principen i församlingen i Korint. Och Paulus säger att han har ingenting emot det. Men om de kan göra det, menar han enligt vers 12, så har egentligen vi ännu större rättighet att göra det, vi som var med och grundade församlingen. För Paulus och Barnabas att ta emot understöd från församlingen i Korint hade varit fullt legitimt och riktigt. Men i slutet på vers 12, det kommer denna vändning, denna kontrast. Men vi har aldrig utnyttjat den rättigheten, utan vi finner oss i allt för att inte lägga hinder i vägen för evangeliet. Evangeliet var viktigare. Paulus egen bekvämlighet och hans egna rättigheter fick alltid underordnas Kristi evangelium. Det var det som var den främsta drivkraften i hans liv. Och nu fanns det tydligen risk för, ansåg Paulus, att själva evangeliet skulle kunna hindras om han utnyttjade den här ekonomiska rättigheten. För det fanns ju alltid människor, och det gör det ju än idag, som är snara med att hävda att man bara predikar för pengars skull, eller att Paulus bara var ute och försökte vinna människor för Kristus för att få flera som understödde honom ekonomiskt. Och Paulus, han var livrädd för sådana misstankar och eventuella anklagelser och den skugga det skulle kunna kasta över själva evangeliet om budbärarens motiv kunde ifrågasättas. Ja, då kan snart också budskapet ifrågasättas. Och det är ofta så man går till väga. Man börjar med att försöka klandra personen för att sedan kunna skjuta budskapet åt sidan. Nej, då avstod han hellre från sina rättigheter och arbetade själv med sina egna händer för att försörja sig själv. Grekerna, de föraktade manuellt arbete. Men Paulus, han har visat på arbetets dygd. Aristoteles, filosofen till exempel, han lärde att det fanns två grupper människor. Först de kultiverade, de lärde och de visa människorna. Och så de andra, vedhuggarna, vattenbärarna, som existerade endast för att utföra de lägre systerna åt den första gruppen, och vilka det till och med skulle vara felaktigt att försöka höja eller ge utbildning till. Men judarna hade en annan syn på arbete. Judiska ungdomar fick alltid lära sig ett hantverk eller ett yrke. Och därför också Paulus, fast han var akademiker, så kunde han också arbeta som tältmakare eller sadelmakare. Han arbetade i läder, med läder. Och när han var i Thessalonike så hade han ju varit så rädd att bli de nykristna till last att han säger att han arbetade och slet och släpade dag och natt för att inte bli någon av dem till last. Han arbetade under det att han förkunnade Guds ord. Ingen skulle kunna ifrågasätta hans motiv. Paulus vill inte göra någonting som kunde få människor att tvivla på hans sanna motiv, att han verkligen var ute bara för att förkunna evangeliet och ingenting annat. Han vill inte riskera att någonting i hans liv skulle kunna motsäga hans budskap. Så är det än idag. Folk är ute efter att se någonting som är inkonsekvent i våra liv till den bekännelse som vi bär. Och kan de komma åt en pastor, vet du, det är särskilt tacksamt. När vi bodde i USA så erbjöds vi, ja, vi var ute och skulle köpa en bil. Vi behövde en bil, och bilar är ganska billiga i Amerika. Och på ett ställe så erbjöds jag en flott Ford Mustang. Den var bara ett år gammal och man hade inte lyckats sälja den, så den hade inte gått några mil alls. Den var alldeles ny och jag skulle få den för bara 11 000. Och så var det ju så, som man visste, att många svenskar utnyttjade den här möjligheten att köpa en bil i Amerika, ta med den hem till Sverige och sälja den där för det mångdubbla beloppet. Det var fina affär på gång där, va? Och dessutom få komma seglande i en Ford Mustang på de svenska vägarna. Det var en sån där som man bara behöver snudda vid gasen, du vet. Och jag stod där och övervägde och vi provkörde och det var ju väldigt frestande. Men sen kom jag att tänka så här. Om jag kommer hem till Sverige och far omkring här i en Mustang, vad ska folk tro egentligen? Om jag samtidigt vill vara en evangelieförkunnare. Ja, det var inget moraliskt fel kanske. Jag var fri att göra det. Men jag kände att jag bara inte skulle ha mage till det. Därför att det kanske ändå hos några skulle kunna hindra evangeliet att nå fram till dem och bli något av en stötesten för dem. Eller vad tror du Annedalsborna skulle känna? Eller tänk om man kom nedseglande i garaget här med en flott sportbil eller en limousin. Det kunde vara ett hinder för dem. Ett onödigt hinder för dem att komma över tröskeln och in i kyrkan. Så jag avstod gärna från den där Mustangen och vi köpte en gammal Plymouth, en riktig raggabil för 500. Och seglade fram på Dallas gator. Och den dög bra. Du ser, om vår livsstil blir extrem åt något håll, det kan bli extrem åt andra hållet också, så kan den bli ett avgörande hinder för evangeliet. Grannarna kollar dig nog mer än du tänker på din livsstil. Men tänk att få vara så fri som Paulus. Ingen kunde anklaga honom för att vara förkunnare för pengars skull. Alla såg hur han satt där och arbetade med sina händer för att skaffa sin försörjning själv. Och det väckte respekt och gav säkert större lyhördhet för evangeliet när den mannen stod upp och predikade. Jag säger han i vers 15, hellre dör jag, det vill säga i brist på understöd, än att någon ska ta ifrån mig garantin att jag inte gör det för pengar. Alla visste att det inte var pengar som drev honom, utan den gudomliga kallelsen. Om han hade predikat på eget initiativ, då skulle han kanske ha känt det annorlunda när det gällde att ta emot ekonomiskt stöd. Men nu var det Gud som hade kallat honom och sänt honom, och då hade han ju inget val. Han måste ju förkunna evangeliet. Ve mig om jag inte gör det, säger han. Men när jag gör det jag måste göra, då utför jag ju bara ett uppdrag som är mig givet. Paulus menar alltså att om han själv hade valt att bli predikant, så kunde han kanske mera legitimt ha kunnat kräva ersättning för sitt arbete. Men nu hade han ju inte själv valt sitt arbete en gång. Gud hade kallat honom och gett honom ett uppdrag att fullfölja. Och det var lika omöjligt för Paulus att sluta predika som det var för honom att sluta att andas. Och då kan ju inte bli fråga om betalning för det som man inte kan låta bli att göra. Det verkar vara hans resonemang. Och han såg det inte bara som en plikt, en förpliktelse att förkunna evangeliet. Han såg det också som en stor förmån. Ja, en oerhörd nåd. Vilken nåd att jag får vara med, sa han många gånger. Tänk vilken nåd Gud har bevisat mig, att jag får vara med och förkunna evangeliet, jag som förföljde Guds församling. Det var en glädje för honom. En känd professor höll ett tal när han pensionerades från sin universitetsstol. Och han deformade sig till ett tacktal till universitetet. Han tackade universitetet för att de under alla dessa år hade betalat honom för det som han egentligen gladeligt själv skulle ha betalat för att få möjlighet att göra. Så roligt hade han upplevt det vara att få syssla med denna forskning, att han gärna skulle ha betalt själv om han bara hade fått göra det. Men nu fick han göra det som han älskade och samtidigt få betalt för det. Det var ju inte klokt. Ja, så kan det vara om man verkligen trivs med sitt arbete. Och Paulus, han såg det som en oerhörd förmån att få syssla med det som han älskade. Pengar betydde ingenting för honom. Motivet för kristen tjänst får aldrig, aldrig, aldrig vara pengar. I kristen tjänst gör man ingen karriär. Man är nämligen inte ute i eget ärende för att hjälpa sig själv, för att skaffa sig en plats, utan man är ute för att tjäna andra för Guds skull. Och det är en fara, mina vänner, med den där hierarkiska samfundsstrukturen, där ibland måttet på framgång under livet lätt kan bli hur långt upp på samfundsstegen man har kommit. Men Paulus, han upplevde en sån oerhört tillfredsställelse att få vara en enkel tältmakarpredikant. Han var apostel. Han visste att han hade oerhörda rättigheter. Men han avstod gärna från det och satt där och knåpade in på nätterna med sitt hantverk. Den tillfredsställelse han kände kunde inte mätas i pengar. Att utan kostnad, säger han, ja, detta är min lön, säger han, att utan kostnad, vers 18, få förkunna evangeliet för andra, det bringade honom högsta tänkbara tillfredsställelse att se hur andra påverkades av evangeliet, som alltid är gratis. Evangeliet kostar ingenting. Jo, det gör det. Det har kostat Gud allting. Men från Golgata dramat stund är betalningen över. Och evangeliet är fritt. Och ingen ska få betala och behöva betala, menade Paulus, för att höra de glada nyheterna. Upplevelsen av att ha fått varit med och bidra till att en människa funnit Kristus, funnit upprättelse, funnit frälsning, och se hur Kristus börjar ta gestalt i den människan. Ja, försök att mäta dig pengar om du kan. Det går inte. Det är livets djupaste tillfredsställelse, den högsta belöning man kan få för en möda. Ska vi sammanfatta de första 18 verserna? Två principer är fastslagna. Den kristna arbetaren har rätt att bli understödd av den kristna församlingen. Men, det måste vi också säga, församlingen har samtidigt rätt att uppställa vissa villkor innan man träder in i understödet. Liksom Paulus måste det finnas en gåva, en andlig gåva och en kallelse för tjänsten som man vill gå in i. Och vidare måste man kunna peka på konkreta resultat av Guds välsignelse över personens liv i den tjänsten. Det finns människor som gärna vill ha understöd men inte kan uppvisa att Gud har välsignat dem i en viss tjänst. Människor som gör anspråk på att vilja bli understödda måste kunna uppvisa andliga nådegåvor som krävs för uppgiften i fråga, att de är skickade för tjänsten. Och de måste också kunna peka på att Gud har välsignat dem i den aktuella uppgiften. Och därför så kan det vara både nyttigt och nödvändigt för en människa att innan hon mottar understöd från en församling arbeta själv, försörja sig själv, kanske något år. Och under den tiden det hinner visa sig om Guds goda hand och välsignelse är över personen i arbetet i fråga. Här igen ser jag en fara med den här samfundstryggheten, där man går direkt ifrån en teologisk skola och in i en trygg pastortjänst med säkrad lön. Det skulle för många vara väldigt nyttigt att först pröva på ett vanligt jobb och lära sig något om arbetslivets villkor och stressmoment. Dessutom kanske man lite bättre skulle få insikt om vad som krävs för att tjäna ihop de där pengarna som kristna sedan ger till Guds verk. Och därför är jag glad för de där 4 åren på den där skolan jag gick. Det är för att där fick ingen studiebidrag. Det fanns inga studielån att få. Alla måste ha ett deltidsarbete. Och det var jobbigt, men det var väldigt nyttigt. Och dessutom inga studieskulder idag från den tiden. Paulus hade rätt till understöd, men själv bad han aldrig om det. Intressant, va? Han skickade aldrig ut några bönebrev med inbetalningskort i. Han manade att man skulle ge till de lidande i Judén till exempel. Han manade att folk skulle ge till Guds verk, men han manade aldrig någon att ge till honom personligen. Han var helt beroende av Gud. Jag undrar om det någonsin är den rätta vägen att skaffa pengar på till Guds verk, att gå genom någon slags stora kampanjer som man ibland drar igång och jippoliknande metoder. Om det är Guds verk vi håller på med, varför kan vi inte tro Gud om att kunna mana fram de gåvor som behövs? Det finns så mycket av mänskligt tekniktänkande ibland, och som ibland uppfattas som rent tiggeri. Det är inget fel att ge information. Det ska vi göra. Men sen tror jag vi måste överlåta åt Gud, den helige ande, att påverka människohjärtat. Därför att princip 2 är också sann från det här sammanhanget. Församlingen har ansvar att understödja kristna arbetare och ombesörja deras materiella behov. I Nya testamentet står det om tre kategorier som församlingen ska göra insamlingar till. För det första, änkorna. Men de måste i så fall vara över 60 år och kunna uppvisa ett liv där de har levt gudfruktigt, fostrat barn och visat prov på dygd alltså. För det andra, och det kan vi läsa om i första Timoteus 5 och i Apostlagärningarna 6, där man delade ut gåvor till just änkorna. För det andra, de fattiga är församlingen skyldiga att understödja. Och i andra Korinthierbrevet läser vi i 8-9 kapitlet hur Paulus vädjar om insamlingar till de av hungersnöd drabbade kristna i Judén. Och för det tredje, kristna arbetare, de som tjänar i evangelietjänst, har rätt eller är församlingen skyldiga att understödja. Men det är ju väldigt svårt, för här bombarderas vi ju riktigt utav tidningar och bönebrev och upprop, och allt tycks vara väldigt legitimt och behjärtansvärt. Vad ska man egentligen ge sina pengar till? Och därför skulle jag vilja ge följande råd, som jag tror är riktiga enligt Nya testamentet. I första hand ska man ge till det verk varifrån man själv får sin andliga mognad och välsignelse och tillväxt. Och det borde då vara den lokala församlingen. Behoven där är du i första hand skyldig att vara med och möta, om det är i den lokala församlingen som du får din andliga näring. Och det borde ju vara så. Givandet måste börja i den lokala församlingen. Det är en biblisk princip att dela med sig av sitt materiellt goda till dem varifrån man får sitt andligt goda. För det andra bör givandet inriktas på den lokala församlingens uträckta arm i evangelisation och i mission. Och vi har ju bland annat navigatörsarbetet, evangelisationsarbetet på Chalmers, som vi stöder genom vår församling, eftersom vi ser det som vår uträckta arm där, genom medlemmar som är engagerade i det arbetet. Och utöver världen, i alla våra missionärer. Det är riktigt att stödja det arbetet. Sedan vet jag inte hur jag ska råda dig, men principen när det gäller arbete utanför den lokala församlingen måste vara först och främst att du ser att det är sådana som bidrar till ditt andliga livs utveckling, att du har en skyldighet kanske att stödja det först och främst. Men också naturligtvis när du ser och förstår att det är ett arbete som bidrar till andra människors andliga utveckling. Men ge aldrig till sådant som på något sätt är tvetydigt eller ligger i strid med Guds sanning och ord eller i konflikt med evangeliet. Det är inte värt Guds församlings understöd. Får jag säga en sak till om det här? Ansvaret att ge till Guds verk vilar enbart på Guds barn. Det är ett privilegium som är Guds barn förbehållet. Och vi skulle inte försöka få pengar till kristet arbete, evangelisation, mission, ifrån icke-kristna människor. Det är en nytestamentlig princip. I tredje Johannes brev är det, som Johannes uppmanar Gaius att hjälpa predikande bröder med deras fortsatta resa. Och han säger: det är ju för namnets skull, det vill säga i Kristi tjänst, som de har gett sig ut. Och, säger han, de tar inte emot någonting av hedningarna. Alltså är det vi som måste sörja för dem, så att vi hjälper till att sprida sanningen. Och jag vet om kyrkor som vägrar ta upp kollekt i offentliga gudstjänster för att inte icke-kristna besökare ska känna sig förpliktigade att ge. Och i en kyrka som jag brukade besöka i Texas, så sa man alltid innan man tog upp kollekten: vi vädjar till alla som inte tror på Jesus Kristus ännu som sin personliga frälsare att inte ge någonting. För förmånen att få ge till Guds verk, den är förbehållen Guds barn. Och en viktig orsak till att kunna säga så, mina vänner, det är den här sanningen. Och den borde vi tala och predika mycket om. Att ge till Guds verk, det är en form av tillbedjan. Och den tillfaller Guds folk. När du ger, så tillbeder du Gud. Och Gud är endast intresserad i det som kan ges till honom i en attityd av tillbedjan, i en attityd av lovprisning, inte av tvång. Tro inte att Gud är så fruktansvärt i behov av dina pengar att du måste ge av tvång. Han vill att du ska ge av glädje. Han vill att du ska ge i en attityd av tillbedjan och lovprisning. Och en sån insikt, mina vänner, minskar inte givandet. Det borde öka ditt givande. Om du förstår att när jag ger dessa mina pengar som jag har förvärvat, då är det ett uttryck för min lovsång. Många sjunger gärna med i lovsången med sina läppar, men när det kommer till kollekten så är man så njugg, som vore det ett tvång man måste underkasta sig. Ett obehagligt intrång i gudstjänsten. Det är en skam. Det är en akt av tillbedjan, värdig honom som sitter på tronen. Betänk det. Och det vore konstigt om inte ditt och mitt givande skulle öka. Ett sätt att prisa Gud på, en kärleksyttring. Till sist några ord bara då om vers 19 och några verser framåt. Vi har alltså sett hur Paulus för evangeliets skull har avstått från rättigheten att uppbära ekonomiskt stöd. Och i de här verserna så visar han hur han för evangeliets skull också avstått från friheten att vara obunden av alla människor och istället gjort sig till allas slav. Han säger: fri och oberoende av alla, det är jag. Ja, det var han verkligen. Han var inte underställd några människor. Han var apostel, han var församlingsgrundare. Han var inte ekonomiskt beroende av varken församling eller andra människor. Han hade ingen samfundsledning över sig, inte ens en missionsstyrelse. Han var ju verkligen fri, denne Paulus. Ingen kunde göra anspråk på att styra honom. Ändå, säger han, så har jag gjort mig till allas slav. Varför då? För att vinna så många som möjligt. Det ser du drivkraften igen. Evangeliet var viktigare än hans frihet. Paulus anpassade aldrig evangeliet efter olika människor, olika situationer eller grupper av människor. Men han anpassade alltid sig själv för att skaffa en plattform för evangeliet. Alltid beredd att bli allt för alla. Här ligger en oerhörd princip för framgång i evangelisationen. Ett villkor för att människor överhuvudtaget ska börja lyssna på oss. Vi kan endast vinna deras öron genom att ställa oss på samma nivå och anpassa oss till deras situation. Här måste allt snobberi och all personlig bekvämlighet fara sin kos. Den som endast är villig att umgås med människor av samma bakgrund, samma smak och intresse som de själva har, de kan aldrig bli några evangelister. Inte heller de som bara bryr sig om sina egna åsikter och som inte anstränger sig för att förstå andra människors sätt att tänka. Här gäller det konsten att anpassa sig själv till olika kategorier av människor för evangeliets skull. Det är inte frågan om att hyckla, att anpassa sig, utan att sträva efter att komma på samma plan, att hitta en gemensam utgångspunkt. Annars finns det inget grund för samtal. Vi måste glömma oss själva och kasta oss in i andra människors intressen, få dem att tala om sitt favoritämne till exempel, skapa en atmosfär där de så småningom också är villiga att lyssna till dig. Och jag är säker på att om Paulus vore i Göteborg idag, skulle han känna sig lika ivrig att kommunicera med Göteborgs punkare som är inne folket på Park Avenue. För judar blev han som en jud under lagen, fast han ju var fri från lagen och stod under nåden. Men han gick in under deras seder och bruk, och han fördömde dem inte för deras fördomar. För de som var utan lag, hedningarna, blev han som vore han själv utan lag, fast han ju hade Kristi lag. Han gick aldrig utanför kristen moral. Han var alltid underordnad Kristi lag. Men han var flexibel i sina metoder. Han mötte människor på deras villkor. Inför de svaga var han svag. Han underordnade sig deras osäkra samvete. Kunde de inte äta det här maträtten? Nej, då åt inte han heller den, fast han var fri att göra det. Han blev deras tjänare. Han lät aldrig det oväsentliga få bli ett hinder för kontakt. Han brann av en iver att vinna alla. Därför gjorde han allt för att kunna kommunicera evangeliet till dem genom att först sätta sig in i deras situation, placera sig i samma båt som dem. Varför? Allt, säger han i vers 22, har jag varit för alla för att åtminstone rädda några. Allt gör jag för evangeliets skull. Paulus personliga intressen och frihet var underordnade evangeliet. Det var den enda tillfredsställelse han hade. Och att få den lön som en gång skulle utmätas vid Kristi domstol, då det ska visa sig hur vi har förvaltat våra liv. Har du någon gång avstått från någon rättighet eller frihet för andras skull, för att göra dem delaktiga av evangeliet? Har du underkastat dig besväret att umgås med människor som inte är riktigt din smak, men ändå gjort det för att också de ska förstå att de är älskade av Gud? Nu var det märkligt med Jesus. Han som var så full av kunskap och så intelligent. Han som i sin person hade högsta tänkbara ställning, Guds son. Nog var det märkligt att han så ofta låg till bords med syndare, publikaner och skökor. Och att det står om dessa att de gärna hörde honom. Med all sin renhet i behåll kom han ner och in på deras plan som engagerad människa och lät dem förstå att frälsningen gällde dem, ja, särskilt dem. Du ser, Paulus var inte driven av personlig prestige eller lusten att få utöva sina rättigheter och friheter till varje pris. Hans enda drivkraft var evangeliet. Och eftersom evangeliet är för alla kategorier människor, hur olika dig de än må vara, så kände han sig förpliktigad. Jag har förpliktelser både mot visa och mot ovisa, mot greker och barbarer, mot lärda och mot olärda. Jag skäms inte, jag blygs inte för evangelium, för det är en Guds kraft i frälsning för var och en som tror. Därför måste vi göra allt för att nå fram till människohjärtat med budskapet. Det dyrbaraste och det viktigaste av alla budskap. Låt ingenting få stå i vägen. Så nu slutar jag med att fråga, hur lever du ditt liv? Är det till gagn för evangeliet? Eller är du så upptagen med att leva ditt eget liv med alla dess rättigheter och friheter? Ingenting fel. Det är din frihet. Men Du kommer aldrig att vinna den tillfredsställelse som ett liv överlåtet till evangeliet innebär. Paulus insåg att det var mödan värt. Och det får vi ta nästa gång, avslutningen av det här kapitlet. Inser du det? Att det är mödan värt. Det är värt allt att få börja vandra med honom i ett överlåtet liv. Idag så kallar han dig. Nu ska vi snart sjunga en sång och du har möjlighet att komma och överlåta ditt liv åt honom. Vi ska öppna dörren till vårt bönerum och så får du hitta din väg dit. Och vi slutar upp vid din sida och vi får be tillsammans. Jag tror vi ska sjunga 347. 347. Jag är din, o Gud, du mitt hjärta drog med din kärlek underbar. Men drag mig närmare till dig. Drag mig närmare till dig tills jag helt din egen är. 347 tillsammans. Och så är du välkommen.